I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag säger varmt välkommen till Ecotime podcast, Patrik Sjögren från Goss Watches.
Tack så mycket.
Vi har pratat om att göra den här podcasten hyfsat länge. Mm. Du är, ska man säga, den enda independent-tillverkaren i Sverige.
I alla fall den enda independent-tillverkaren som jobbar med fokus på hantverket. Mm. Det finns ju många små klockmärken i Sverige som gör ett riktigt bra jobb. Men jag är nog den enda i Sverige som har fokus på hantverket. Så som jag gör.
Kul. Vi får inte glömma att vi har Alexander, Alex Watches, i studion också. Hur kommer man fram till... För du är ingenjör i grunden, eller hur?
Jag är civilingenjör inom datateknik i botten. Men efter att ha jobbat med det i 10 år så kände jag väldigt starkt att jag ville gå tillbaks till det som jag gjorde mycket när jag var yngre. Jobba med lite mer kreativt hantverk. Och jag har alltid tyckt om träslöjd och teckning, design. Har jag jobbat väldigt mycket med. Så jag bestämde mig för att ta ett break.
Okej, okay, break från jobbet alltså?
Break från jobbet efter 10 år. Mm. Det var också så att det här är väl mer officiellt känt nu att jag gick in i väggen. Så en bidragande orsak var att jag verkligen behövde ta ett break. Och då funderade jag på liksom, vad kan jag göra för att komma ifrån datorn? Mm. Okay. Den hade varit en stor del av mitt liv. Och ganska stressigt jobb också. Så jag tänkte, jag började leta. Vad kan man göra liksom för att komma helt bort ifrån datorkontorsmiljö till att jobba med mera kreativt? Och då hittade jag, i den vevan så hittade jag urmakarskolan i Borensberg.
Hur... du var sökande där i vad du skulle börja liksom göra istället. Ja. Hur nära var du just klockor? Hur långt ifrån var det någonting som du aldrig stött på förut? Eller var det någonting som du hade närmare till? Eftersom att det var bevisligen där till slut med framgång landade.
Ja, nej, det var inte helt självklart faktiskt. För jag har ju också, som jag sa, så har jag också tyckt om att jobba i trä. Mm. Så jag hade nog lika gärna kunnat bli möbelsnickare. Nej, men... Nej, skämt åsido, när jag hittade urmakarskolan och var där. De hade ju någonting som hette bli urmakare för en vecka eller för resten av livet. De har så att man får söka och vara där under den veckan som skolan är helt tom. När alla elever är ute på praktik. Då får en liten grupp som har sökt komma dit och känna på hur det är. Och när jag väl var där så kommer jag ihåg hur det kändes när jag gick in i hos urmakaren i Strängnäs, där jag är ifrån. Jag kunde ju gå där i en timma och titta på allt som rörde sig och beundra. Mm. Och sen dessutom så tänkte jag tillbaks på min ungdom där jag växte upp och var väldigt mycket i min morfars verkstad. Han var självlärd mekaniker. Och han var liksom...
Du behöver skruva en hel del för att bli självlärd mekaniker.
Ja, och man måste dessutom ha väldigt god förståelse för hur mekanik fungerar. Och jag spenderade så mycket tid med honom där att och jag såg hur han jobbade. Jag sög nog upp någonting omedvetet, för jag är ju liksom inte rädd för att prova på nya saker eller skruva med någonting. För jag ser ju oftast hur den som har konstruerat det har tänkt. Och det här är ju någonting som jag gjorde redan när jag var liten. Så jag tyckte om... Jag är så gammal så jag hade mekaniska leksaker. Och jag tyckte det var lika roligt att mecka med dem, laga dem, som det var att leka med dem. Så det, när jag, efter den här veckan på urmakarskolan så kändes det självklart att det, det var ju det som jag skulle...
Och när var det här i tiden?
Det här var typ 2002.
Mm. Så 2003. Lite mer än 20 år, ja, drygt 20 år sedan. Ja. Och sen från att du var där och provade på så började du då i Borensberg? Eller? Ja. Ja, och gjorde klart utbildningen som är hur många år?
Tre år.
Ja. Och efter det?
Ja, efter det så hade jag ju liksom inte, jag hade ju inte tanken på att starta ett eget klockmärke.
Nej, det var det jag tänkte om det var liksom, man går klart urmakarutbildningen och sen bara, nu kör jag egen låda direkt. Eller?
Nej.
Det brukar väl rimligtvis vara något form av mellansteg där.
Ja, nej men jag hade väl tanken att jag skulle ha kombinerad försäljning av intressanta armbandsur och service av högkvalitetsklockor. Att kombinera det. Jag hade faktiskt startat en internetbutik för armbandsur.
Okay.
Medan jag studerade för att delfinansiera utbildningen. Så jag vad ska man säga, importerade klockor. Sådana som inte fanns i vanliga butiker.
En av de första e-handlarna.
En av de första e-handlarna när det gäller klockor, faktiskt. Så det var väl så det jag hade sett framför mig. Men samtidigt när jag sista åren när jag läste på urmakarskolan så fick jag, kom jag till insikt om det här med independent watchmaking. Fram till, vad ska man säga, 2005-2006 hade jag ingen aning om att det här ens fanns. Då var det bara stora märken som jag kände till. Men när jag skulle skriva en artikel om... Det ingick på den tiden att man skulle skriva en artikel om ett område inom urmakeri. Och jag tänkte, jag beundrade Golden Bridge.
Ja, Corum.
Corum, ja.
Calabrese, va?
Exakt. Ja. Men då blev det ju så att istället för att skriva om Golden Bridge så skrev jag om Calabrese. Mm. För ju mer jag lärde mig om honom, desto mer intressant blev det. Och i och med att jag lärde mig om honom så fick jag också lära mig om AHCI. Mm. Akademin som han och Sven Andersen startade för ganska länge sedan nu. Och alla de urmakarna som är med där.
Ja, och det har ju kommit ganska många stora namn om man tittar nu, nu var vi är idag. Ja. Och vilka som har varit en del av den här akademin. Exakt. Och skolats där mer eller mindre.
Ja.
Så är det ju tunga namn inom independent watchmaking-sfären eller hela egentligen klockindustrin, så att säga.
Vad var det som gjorde att du får gå tillbaka till just Corum Golden Bridge? Vad var det som att gjorde den intressant för dig som urmakare?
Ja, dras inte till komplikationer som urmakare. Jag tycker, för mig är det mer intressant med någonting som är visuellt attraktivt. Och med Golden Bridge så ser man ju, hela urverket, alla hjul, man ser liksom allting. Det är liksom väldigt naket. Så det var mycket kombinationen av estetik och att man ser all mekanik i urverket. Så det var det som drog mig till det. Men sen har ju Calabrese gjort massor med annat. Han är en av de allra bästa i världen på jump hours, till exempel. Och sen så gjorde han en egen tourbillon som han sålde till Blancpain. Så han har väldigt mycket bakom hästen.
Vi pratar en hel del om independent watchmaking. Vi talar om allt möjligt i podcasten. Men självklart, eftersom vi är luttrade klockveteraner och samlare själva, så blir det ofta att vi pratar mer mycket om saker som sticker ut och saker som är intressanta. Och då blir det väldigt mycket independence och sånt, såklart. Mm. Vad definitionen av independent watchmaking? Hur skulle du definiera independent watchmaking som en independent watchmaker?
Det där är ju väldigt svårt.
Visst är det, för den, ja. Vi har ju haft det, eller det var ju inte så många avsnitt som Albin frågade mig, hur definierar du independent watchmaker? Mm. Och det är ganska svårt att sätta ett liksom konkret, att det här är en independent watchmaker. För vi har independent watchmaker som Patek Philippe, som tillverkar väldigt många klockor.
Mm.
Och vi har independent watchmaker som gör en handfull klockor per år.
Mm.
Och olika delar. Så
och var går gränsen mot mikrotillverkare?
Alltså, det är ju en ganska tydlig gräns i att tillverka saker själv.
Mm. Yes.
Det är en väldigt tydlig gräns, skulle jag säga.
Mm.
Och de flesta tror jag ser independent watchmakers som sådana som gör urverken själva. Det är de allra hetaste. Men sen så finns det ju de som lägger ner väldigt mycket jobb på design. Just. Sarpaneva är ett exempel på det.
Mm.
Och jag skulle vilja påstå att Goose är exempel på det också. För jag, alla mina klockor som jag har gjort sista tiden här nu, det är varenda del är designad av mig. Och tillsammans med en designer som jag bollar med också. Jag är ingen utbildad designer, så jag måste...
Det är bra att
jag känner, mina begränsningar.
Ja.
Jag har ju hållit på med utformning hela livet i princip. Det är kanske därför jag känner mina begränsningar också. Så jag samarbetar sedan en längre tid med en schweizisk senior klockdesigner som kan finslipa detaljerna. Men allting på senaste Sarek och Norrskensklockorna är Goose design och designskyddat också.
Mm.
Och det var ju en väg dit. Nu sitter vi med ett gäng otroliga klockor framför oss som vi ska ta ordentliga bilder på och prata lite om. Hur kom du in på att nu startar jag Goose Watches? När slog den switchen in?
Liksom? Det slumpade sig så att när jag hade tagit examen så blev jag uppringd av Johan Gustafsson. En av Sveriges, kanske världens mest kreativa Damaskstols smeder. Och han hade en idé om att använda sitt stål i armbandsur. Jag var lite skeptisk initialt. Jag tänkte väl att ja, det är okej, jag ser att det här kan, det är väldigt kreativa mönster han lyckas med. Men han var ju också väldigt duktig på att göra färglägga sitt stål. Jag kan ju blonera stål.
Mm.
Jag kan göra lila stål också faktiskt.
Mm.
Men han kunde ju liksom framkalla diverse färger. Så då började jag tänka, det där kan bli riktigt spännande.
Vad är damaskstål för den som inte har koll på det?
Damaskstål, på svenska kan man ju säga mönstersmitt stål. Mm. Det är alltså ett stål som består av minst två olika ståltyper. Eller två olika metaller, kan man säga. Som man smider först i ett antal parallella lager. Det är ungefär... Ja, man viker som man gör degen till ett vinerbröd, smördeg, typ. Många lager. Men sen för att få fram ett mönster i ytan så måste man bearbeta det på lite olika sätt. Man tar bort material och så smider man det plant igen. Och det är först efter det som det framträder ett mönster. Och smeden som gör det här gör det helt i blindo. Det är först när man doppar slutresultatet i syra som man ser mönstret. Så man måste, så smeden måste ha en visuell bild i skallen hela tiden när han eller hon jobbar på vad man vill åstadkomma. Och så är det vissa steg på vägen som man har gjort många gånger naturligtvis. Innan man når slutresultatet. Men det mönster som blir resultatet är alltid unikt.
Mm.
Det går inte att återskapa. Så det blir som ett fingeravtryck. Och anledningen till att det blir ett mönster är att de två olika ståltyperna reagerar olika på syra. Så det ena stålet är mjukare och blir det oftast mörkare. Till exempel om man doppar i syra. Men det ätsas ju bort också. Så jag jobbar mycket med att få fram en tredimensionell effekt i stålet. Jag vågar påstå att vi var nog först med att använda damaskstål i klockor.
Mm.
För ganska många år sedan nu. Och jag har ju hela tiden jobbat på att utveckla uttrycket, men det, nu är det ju fler som använder damaskstål i klockorna. Men de flesta stannar vid att man bara ser ett mönster på ytan. Men jag vill gräva lite djupare. Jag vill visa att mönstret fortsätter in i materialet. Ja. Det är inte bara på ytan.
Vad var första klockan ni tog fram och hur gick tankarna inför det? I design och urverk också för den delen. Vad, för det måste man ju
Ja, det... Då valde jag ett urverk som jag var väldigt bekant med sen urmakarskolan. Och som jag också gör sig rätt så bra, tycker jag, 64-98. Väldigt traditionellt urverk. Jag fokuserade inte, jag gjorde egentligen inga anpassningar av urverket, utan för mig var det tillräckligt mycket att göra att konstruera boetten, göra uppdragskronan, göra urtavlan. Att göra hela boetten var ju ett stycke i sig. För det, vi valde att göra en rektangulär boett med ett kvadratiskt glas.
Okej.
Okay. Ja, bakboetten var i titan.
Var det för att få ner vikten? Eller var det för
Det var
coolt.
Ja, men det var också ett material som man ofta använde faktiskt i fällknivar som man gjorde. Så i fällknivar finns det en konstruktion som heter line lock, där man, vad ska man säga, ett första lager utanför knivbladet är ofta i titan. Och då gör man en konstruktion så att det blir som en fjäder som låser bladet i utfällt läge. Och Johan var ju väldigt bekant med att jobba med titan. Men det var inte jag. Men vi löste det ändå. Så de första två klockorna var en helt egen boett, helt egen urtavla, damaskstålskrona. Och redan från början hade vi faktiskt den här triskelen som sekundvisare. Men det var vanliga dauphinvisare vi hade på den.
Mm.
Just det, för ert sätt, och vi kommer lägga upp bilder också på sajten, på Ecotime för att visa, men just er sekundvisare är lite speciell.
Ja. Vid sidan om Gosloggan så tog vi fram en symbol väldigt tidigt som är en trearmad symbol som är lite löst baserat på Odin symbol. Det finns en Odin symbol med tre dryckeshorn som går lite om varandra. Så vi tog den symbolen, särade lite på vad ska man säga, hornen och kopplade ihop dem i mitten istället. Det fick ju till följd att resultatet ser ju lite grann ut som en ninja.
Ja, jag tänkte säga att det ser ut som en ninja-stjärna.
Ja. Så den kommentaren har jag fått höra ganska ofta. Men jag har ju liksom original som jag kan visa.
Ja.
Du sa någonting där om Oden och så vidare. Mm. Jag vet att ni drar inspiration från massa olika håll. Vad skulle du säga att den delen kommer ifrån? Hur tänker ni där?
Jag tror både Johan och jag hade ju passion för hantverk. Och sen har ju både han och jag växt upp i en omgivning där det har funnits väldigt mycket vikinga-artefakter. Sen gick ju jag väldigt mycket på museer och läste böcker också när jag var ung. Så jag har ju alltid beundrat vikinga-hantverk. Och det här är någonting som kommer naturligt för mig. När jag tittar tillbaka på saker som jag gjorde när jag var liten så har jag sett, aha, en trekantig träskål. Varför gjorde jag det? Jag vet inte. Jag var den enda som gjorde en trekantig skål när man skulle göra det i slöjden. Jag tyckte det var vackert, men i efterhand så ser jag, okej, det där är typ vikingaestetik. Så det ligger väldigt nära till oss. Ibland så plockar vi inspirationen som, på ett sätt som, gör, som är ganska uppenbart. Som våra visare till exempel. Där många tror ju att det är vikingasvärd.
Mm-hmm.
Men egentligen så är det faktiskt spjut eller pilspetsar. Som är, ligger till grunden för den där formen. Och något som är ovanligt när man tar fram nya former så vill ju konstruktörer gärna ha samma radie på en linje. Men det har inte våra saker, våra visare. Utan radien minskar gradvis. Det är det som gör formen speciell. Och den har ju blivit mer och mer smal när jag velat få ett lite mer elegant uttryck. De tidiga gosvisarna var ju väldigt lika ursprunget. Men nu är de lite mer traditionella i sin form. Men just den här gradvisa förändringen i radien, i radiekurvan, är ett kännetecken. Men sen har vi plockar in andra saker från vikingartefakter också. Men det är nog sånt som man inte ser kanske. Om inte jag berättar.
Vad tänker du på då?
Till exempel uppdragskronan. Sedan som vi, den införde vi i Sarek-modellen först. Formen på den är tagen ifrån handtaget eller skyddet på ett vikingasvärd. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Helt tror jag det heter på engelska i alla fall. Vi hittade en sån som hade en väldigt speciell form. Och då, testade vi att rotera den 360 grader för att skapa en volym.
Mm.
Och det var det som är ursprunget till formen. Och i Sarek så också första gången jag introducerade de här spåren i ringen. Runt hela boettringen. Där vill jag försöka återskapa uttrycket från armband som användes på vikingatiden. Det var ju väldigt vanligt att ha brons- eller silverarmband. Antingen som vridna band eller spårade band. Men en annan väldigt stor inspirationskälla är ju svensk natur. Det har ju varit sedan länge. Jag tror vi har haft tre olika modeller med norrskens tema.
Mm.
Men den senaste är väl den som jag är mest stolt över.
Ja, den är fantastisk. Och då det är tavla som har Giljorsé-mönster.
Ja, det går också att beställa den med damask-urtavla.
Ja.
Så jag har ett exempel
just det. Du har
med
både
damask.
Just det.
Så den har många optioner.
Mm.
Och det här ser man ju också en annan sak som jag tryckt på ända sedan början med GOS. Att jag vill ju få in mycket svenskt hantverk i GOS-universumet. Så det har varit, alla askar har ju varit tillverkade lokalt till exempel. Och här med norrskensklockan så tar jag också in svenskt glashantverk.
Mm.
Så glasringen är alltså tillverkad i Vadstena.
Mm.
Okay.
Även armbanden som jag har haft. Vi har ju haft älgskinsarmband väldigt länge. Jag tror inte något annat märke har det än. Jag vet inte.
Ja, det är ingenting som låter bekant i alla fall. Alltså så här,
okay.
Som man ska ha hört. Moose skin strap.
Moose leather.
Moose leather.
där är alla, det är ju skandinaviskt älgskinn. Men jag skickar ner det till en expert i Belgien faktiskt.
Mm.
Som gör armbanden åt alla stora independents.
Mm.
Eller många av dem i alla fall. Så det är svenskt älgskinn tillverkat i Belgien.
Mm.
Och de olika modellserierna?
Ja, det har ju blivit några under åren. Från början så var det ju, vad ska man säga, varje klocka var unique piece i princip.
Mm.
Men den första egentliga modellserien var faktiskt någonting som hette Stockholm. Den var limiterad till 4, om jag minns. Nej, jo, 5 totalt sett. 4 med Mother of Pearl i tavla och en med lapis.
Ja.
Och där gjorde jag, den var liksom inverterad. Inte urtavla i damask, utan visare och indexring i damask.
Okej.
Okay. Så det var en liten utmaning. Det var också den klocka som jag tycker var den första mer eleganta klockan. Mm. Efter det så kom kollektionen Nordic Seasons. Det var också första modellen med boett i damaskstål. Jag tror vi...
Det var då ni tog egentligen det stora
steget. Det var det stora
steget.
Exakt. Liksom. Ja. Det var då det liksom...
Nu kör vi all in
på det. Nu kör vi lite. Ja. För det kostar ju en del att tillverka boetter i damaskerat stål. Det är en ganska stor investering.
Mm.
Och jag tror det var 2012 som vi introducerade det i Basel. I paviljongen för independent watchmakers. Och det fick ganska mycket uppmärksamhet.
Mm.
Det var riktigt kul. Och det var också i samma veva som jag visade att jag kunde bygga om urverk med damaskstålsbrygger. Så jag kunde göra lite mera rent urmakeri, om man säger så.
Yeah.
Utom att tillverka hjulen själv. Men jag modifierade urverk och byggde om dem med damaskstålsdelar. Det fick jag också väldigt mycket uppmärksamhet för. Och 2 år senare, så när jag ställde ut, så var det 2 andra märken som hade boetter i damaskstål också.
Ja, ringa på vattnet så att säga.
Ja. Ja. Men det är väl smickrande.
Ja, såklart.
Ja.
Nej, men vi sågs i första gången var nog Basel 2019 eller 18.
Ja.
Ja, för då hade du släppt de 2 klockorna, dammodellerna med Mother of Pearl-tavlor, alltså pärlemor-tavlor.
Ja, just det.
Som där hela tavlan hade då, alltså lum.
Ja.
Vilket jag tyckte var väldigt coolt. För
de såg
ut som moln. I alla fall den ljusblå var det ju väldigt tydligt. Det såg ut verkligen som ett moln. Så.
Det är jätteroligt att du säger det, för jag håller faktiskt på med en bespok klocka nu som kommer ha pärlemor infällt i damask.
Okay.
Där beställarens fru sa just, "Oh, looks just like clouds."
Ja, du ser. Ja, bra iakttagelse. <Ja. laughs>
Den fanns faktiskt som herrmodell också.
Ja.
Den kommer att komma tillbaks så småningom. Men det viktiga för mig nu har varit att få ihop Sarek Frost.
Mm. Som blir lite så här, ska inte säga att det är, den är lite enklare i sitt uttryck hur den ser ut. Sen behöver den inte vara enklare konstruktionsmässigt eller urverksmässigt. Men nu har vi ju de norrskensmodellerna bredvid här.
Ja.
Och det blir ju ganska stor skillnad rent visuellt i framförallt urtavla då. Men den är tänkt då lite mer som en form av instegsmodell.
Precis. Ja. Och kanske också... Det är väl en kombination av att jag hade en idé.
Mm.
Jag ville visualisera frost och is på ett vintrigt fönsterglas på en urtavla. Men också skapa en ny instegsmodell.
Mm.
Och jag tror att Sarek Frost är nog den klocka som kanske attraherar nya kunder till GOS. Som kanske inte riktigt... känner lika varmt för damaskerat stål som jag gör.
Nej.
Men jag känner fortfarande väldigt varmt för Sarek Frost-uttrycket. Eftersom liksom jag har levt med den i 2 år.
Ja.
Det tog väldigt lång tid att komma i mål med den.
Om du vill dela med dig, vad var det som var största utmaningen med den här nya modellen?
Ja, det är ju alltså, dels, det är ju första urtavlan till en GOS-klocka som inte tillverkade i min ateljé.
Nej.
Så jag var ju tvungen att få tillverkare i Schweiz och förstå vad det var jag ville uppnå. Och göra saker som de aldrig hade gjort förut.
Mm.
Så det,
Det låter som en utmaning.
Det var en väldigt stor utmaning. Och dessutom att göra de här...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Här bitarna i safirglas, varje enskilt index, var en väldigt stor utmaning. Så de är liksom bedrägligt enkla, men ganska komplexa i sin form och hur de tillverkas och hur de appliceras. Så jag kan ju säga att mitt mål var ju att klockan skulle ligga under 10 000 dollar ut till kund plus moms. Första offerten jag fick på safirbitarna enbart var på över 10 000 schweizerfranc.
Ja. Det blir svårt att få ihop den kalkylen.
Det blir väldigt svårt att få ihop den kalkylen. Så det var en extrem utmaning. Jag fick också byta urtaveltillverkare mitt i processen. Så den nya som jag jobbat med har varit, vad ska man säga, mer flexibel och problemlösande i sin inställning.
Det kan ju vara rätt skönt att jobba med sådana leverantörer som är lite flexibla och kan lösa problem så att säga.
Så med den här urtavlan, jag tror att jag fick ihop det till fem samarbetspartners för att tillverka Sarek Frost-urtavlan.
Ja.
Som har arbetat ihop för att nå det här målet.
Och då förstår man ju också att det tar lite tid.
Det tar tid.
Och det blir några vändor fram och tillbaka med prototyper tills man hittar rätt. Liksom.
Ja, och vi måste ändra designen lite grann, några tiondels millimeter hit eller dit. Ja.
Men berätta lite mer om klockan i sin helhet. Vi kommer ju såklart lägga upp bilder på det här, för att vi pratar ju ändå om visuella saker i podcast, så att det kommer bilder så att vi visar upp. Men ja...
Jag tog ju ett väldigt stort beslut, stort och svårt beslut för mig då, för 2,5 år sedan nu. Det var ungefär i samma veva som jag blev ensamägare av GOS. Att satsa på en ny version av Sarek-boetten, Sarek-klockan. Så jag hade ju fortfarande ett intresse för den gamla modellen. Så den lätta vägen hade väl varit att beställa nya delar och fortsätta... och tillverka den, men jag valde att istället satsa på att gå igenom och förbättra i princip alla designelement på boetthorn, krona, visare, bandlås, urverket också, ett stort steg framåt känner jag. Det där La Chopperé, deras nya självuppdragande urverk som jag tycker de har lyckats väldigt bra med. Det är också, det är inte, vad ska man säga, customiserat till GOS med annat än en ytfinish och sen så har jag, rotorn är nästan lika dyr som urverket.
Ja, det är så pass.
Ja. Den är alltså skeletterad i solid tungsten. Så hela rotorn är gjord i tungsten. Okay. Annars på billigare klockor så brukar ju bara yttre delen vara i tungsten. Men här är hela rotorn i tungsten. Och skelettera den kunde inte jag göra själv heller, så det är också gjort i Schweiz.
Ja. Och så är det ju logotypen där.
Ja.
Ninja-stjärnan tänkte jag säga.
Ja.
Dryckesbägarna.
Gostriskelen kan man säga.
Triskelen, just det. Så. Den är inte guld?
Den är guldpläterad.
Guldpläterad, ja.
Ja.
Jag tänkte annars ha ytterligare några kronor där på...
Ja, precis.
Några gram.
Det, jag vet inte hur mycket gram. Det hade varit värt.
Nej,
det
antagligen ingenting.
Jag skulle kunna göra den i guld också, men det var inte förstahandsvalet.
Nej, för det är ju ändå... Det här är ju då nya versionens på ett och allting. Och exakt. Här bredvid har vi den äldre versionen då.
Ja, Norrsken var ju utvecklad ifrån gamla Sarek.
Gamla Sarek,
så den, den har mycket gemensamt med gamla Sarek. Nya Sarekens boetthorn är väldigt nöjd med också.
Mm. Om man jämför de två, nu vet jag inte, vad är storleken på nya Frosten?
De är 41,5 båda
41,5.
Två.
De är bägge 41,5. Ja. För den ser mycket mer smäcker ut i utformning om vi tittar liksom hornens tjocklek och sådär.
Det är en intressant kombo tycker jag. Ja. För vi har lyckats få dem mer uttrycksfulla, men samtidigt lite mindre.
Mm.
Så den passar bättre på lite mindre handleder.
Mm.
Samtidigt så är diametern lite mindre än en gamla Sarek.
Mm.
Och vilka modellserier jobbar du med just nu?
Just nu så är Norrsken jobbar jag med fortfarande. Där är jag uppe i nummer 30 som det ser ut nu av 50. Den är limiterad till 50. Sarek Frost har jag ju precis börjat med. Så där har jag börjat leverera nu de första klockorna. Nummer 1 hamnar på Irland och nummer 2 ska till Singapore.
Ja.
Sen ska 2 till USA, så de åker jorden runt.
Och det är kul för jag tänkte fråga hur mycket du vill dela med dig av det. Vi ska återkomma till modellerna sen, för jag vet att du gjort dammodeller och sånt tidigare också.
Ja.
Men vem är din kund? För att vår syn på, eller min syn i alla fall på independent watchmaking, är att du måste vara ganska långt gången i klockintresset eller vara ute efter någonting helt unikt för att för att snappa upp såna här grejer. Och det är ingen slump att du säger att klockorna går till Singapore och så vidare. Och Alex och grabbarna träffade dig i Dubai sist på Dubai Watch Week. Vi träffade dig i Schweiz. Du är runt och ställer ut och träffar kunder. Vilka är dina kunder som köper dina klockor?
Nej, men det är nog helt rätt i beskrivningen att de kunder jag har är sådana som redan har några stycken. Och ett någon patek som de har hunnit tröttna på kanske.
Ja.
Så... Och ofta är det ju de sådana som har följt independent watchmaking under en tid.
Mm.
Och jag får väl börja acceptera det nu, att jag börjar bli känd.
Mm.
I de kretsarna också. Nej, men jag ställer ju ut med medlemmar jag hos i.
Mm.
Så jag är ju en del av den världen nu.
Mm.
Men det som var extra kul tycker jag när jag ställde ut på Irland sist var att då hade jag faktiskt den här Sarek Frost-prototypen och ställde ut den där.
Ja.
Att den som beställde nummer 1 Sarek Frost var en som, det var hans första independent.
Ah, okej. Okay.
Så då kändes det ju väldigt bra i magen.
Ja. Det är jättekul.
Ja. Och då, det var också lite den fundering jag hade, att den här klockan kanske passar bättre till dem som egentligen inte är ute efter någonting som är superunikt.
Nej.
Men egentligen är det ju det. För det är designmässigt så sticker den ut.
Ja.
Man ser att det är en gos fast den inte har damask.
Och det tycker jag är väldigt kul också, att på urtavlan så är ju logotypen klockan 12.
Ja.
I princip osynlig förutom i rätt ljus att säga.
Exakt.
Vilket också är så här att... Jag tror för de som är initierade och kan lite om independent watchmaking så kommer man se att det är en gos på håll också. Även fast det inte är så tydligt. Eller att den har damaskerat stål på så sätt i boett och sånt i samma utsträckning som tidigare modeller.
Mm.
Jag tror att den kommer tilltala... Och den sänker tröskeln lite för folk att komma in och lära känna varumärket och produkten ännu mer. Liksom.
Jo. Och samtidigt om man läser in... Det kommer ju med en bok med varje Sarek Frost kommer att medfölja en bok också. Där jag beskriver lite grann av bakgrunden till det hela. Så Så man kommer ju se, hoppas jag, om man vill beskriva det man har på handleden, så kommer man att få ganska mycket att prata om också.
Mm.
Men sen så tycker jag att den sticker ut också.
Ja, ja, men det gör jag absolut. Ja, men den sticker ju ut på ett bra sätt, och som sagt, jag tycker att man känner igen många, eller ja, det är lätt för oss att sitta och säga här som ändå känner till den här klockan sedan tidigare och jobbar med klockor, jag har gjort det i 10 år liksom, men ja, det finns verkligen de typiska kännetecknen för vad en Goose-klocka är, fast bara lite mindre tydligt.
Mer subtilt.
Mer subtilt, ja, exakt.
Och det var lite åt det, en av tankarna jag hade när jag jobbade med det. Det var också därför jag skalade väldigt mycket från ursprungsdesignen. Så frostmönstret var, de första skisserna jag gjorde var mycket mer komplexa.
Ja.
Jag tycker det är så kul när man sitter och kollar på norrskensklockan, för att det är tavlan, den gröna urtavlan, ser ut som riktigt norrsken.
Ja.
Det är ju lite sjukt faktiskt.
Ja,
när ni ser det på bildningen som lyssnar kommer ni fatta varför den heter norrsken.
Mm. Det är också ett samarbete med en annan hantverkare, fast i Tyskland då, Jochen Benzinger. Jag skickade lite skisser till honom, eller bilder, foton och även skisser.
Okay.
Så baserat på det så tog han fram ett par förslag. Från början så började mönstret uppe vid 12.
Ja.
Men det är väl kanske ni mer normala också, vid Georgsmönstret, att det börjar där. Men jag vände på tavlan och såg att det här kommer att bli perfekt om det börjar nerifrån istället och växer uppåt. Och den där urtavlan går faktiskt att få till Sarek-boetten också.
Okay.
Jag har börjat tillverkat en färg än så länge. Den har ju naturligtvis ingen subsekund. Utan det är ju det här norrskenska görsmönstret över hela urtavlan.
Ja.
Så den går att få i ett lite mindre format också. Även den med glasring, fast inte riktigt lika mycket lum. Det är en lite specialkonstruktion.
Mm. Jag satt och kollade precis där vid index och det här. Det är, alltså, du får gärna förklara lite mer. Det ser ut att vara som en liten egen...
Ja, jag tror det. Det här är nog... Jag är inte rädd, som sagt, för att prova nya saker. Och här ville jag faktiskt, fast det är Georges, så vill jag också infälla Luminova.
Mm.
Så jag har fräst försänkningar vid indexen. Under glasringen alltså. Så i Georges-tavlan som jag gjorde i silver, så har jag gjort försänkningar som jag fyller med Superluminova. Men den största ljuskällan är nog en ring som ligger runt glasringen.
Exakt.
Och den är solid. Den är alltså gjuten Superluminova.
Ja.
Det gör att det blir ett ganska starkt ljus genom glasringen in mot centrum på urtavlan.
Jag har den på handleden nu, så att jag sitter ju bara och kollar och försöker se alla de här små detaljerna. Men det är verkligen alltså, effektfull på handleden, den här urtavlan.
Ja. Tack.
Väldigt bra sätt.
Är kunderna som köper en norrskensklocka, de är införstådda i vad urtavlan är, liksom, inspirationen kommer ifrån? Eller ser de bara klockan till, det här är bara snyggt?
Det är både och. En del fastnar för uttrycket. Som när jag ställer ut, så är det ju inte alltid... De som kommer förbi montern kanske har sett bakgrunden. Men de tittar på klockan och hajar till.
Mm.
För det är verkligen en urtavla som... Den har bra lyster.
Ja, det kan man ju lugnt säga.
Ja.
Min fördom är även att det är inte skandinaver främst som är kunderna heller. Utan nej, men... någonstans där det inte finns norrsken kanske. Om du med på det jag tänker.
Ja, jag trodde ju att japaner kanske skulle vakna till norrskensklockan. Asiater. Men jag har faktiskt sålt en hel del till Hongkong.
Mm.
En till Singapore också, tror jag. Men USA, det har alltid varit största marknaden för Goose. Och det gäller även norrskensklockan. Men det är ju många av dem som har har varit uppe i Kanada och även i norra Skandinavien. Mm. Så det är många som verkligen vill återuppleva norrsken fast på handleden. Så de förstår ju verkligen uttrycket som jag varit ute efter. Så det är kul att få den feedbacken.
Och du har gjort några dammodeller också.
Ja.
Och jag vet att jag har provat och sett några i alla fall. Hur, är det någonting du jobbar med just nu? Eller?
Ja, jag har faktiskt... Jag har inte jobbat så aktivt med det. Men jag kommer ju att... de här som vi pratade om tidigare med självlysande pärlemor.
Modellen hette?
De hette Glacier och Sunset. Där har jag faktiskt jobbat med de urtavlorna. Så jag har nu material till några damklockor. Glacier ser ut som tidigare, medan Sunset är lite mer orange.
Okay.
Något mer orange.
Den var lite korallröd, ja. Lite blekt, solblekt röd nästan.
Ja, nej, där har jag jobbat med Tritech som gör Superluminova i Schweiz. Mm. Och vi tog fram en mer orange Superluminova som lyser i samma färg som urtavlan ser ut också.
Ja.
Så där, de kommer jag faktiskt att kunna erbjuda. Mm. Och de ligger ju uppe på hemsidan också, faktiskt.
En fråga som jag tror många är intresserade av är liksom så här, som independent-tillverkare i det här communityt, bland andra independent-tillverkare och urmakare. Det känns som att det är en ganska familjär sfär. Att man gärna delar med sig av tips och tricks till varandra och har mycket utbyte slash samarbeten inom det. Liksom. Är det rätt uppfattat eller hur ser den liksom, dynamiken ut?
Ja, det är nog mycket, det stämmer.
Att man inte är så hemlighetsfull mot varandra.
Man ser inte varandra som konkurrenter.
Nej, utan man är kollegor.
Ja.
Och det känns... verkligen när man ställer ut till exempel. Så när jag ställde ut på Irland till exempel, så var ju några av de allra största namnen från AHCI och ställde ut där. Och vi ställde ut på samma villkor och vi äter lunch och pratar tillsammans sen och går och tar en Guinness eller vad man nu gjorde.
Ja.
Jag pratade väldigt mycket med Voutilainen där till exempel.
Mm.
Och Andreas Streler känner jag också. Mycket väl. Så det är liksom, man ställer ut med sådana som har varit ens förebilder.
Mm.
Och det är liksom, man är på
samma nivå våglängd.
På samma våglängd. Ja. Det är liksom ingen som är
dryg.
För mer. Precis, dryg är väl det svenska ordet. Ja. Men det är en väldigt bra känsla. Och sen, de har ju också bidragit till kontakt... vad ska man säga, att bygga upp kontaktnät. Så man kan ju fråga någon, om man har någonting som man vill ha hjälp med, så kan de hjälpa en vidare. Ja, har du problem med det här? Ja, men då kan du snacka med honom där, eller den här firman, kan man rekommendera då. Så alla, nej men jag upplever det som att man är väldigt hjälpsamma. Och en annan sak som är rolig, när jag konstaterade när jag ställde ut där, att varje independent utställare där har ju sitt eget uttryck.
Mm.
Det är också något som jag skulle vilja säga skiljer independent från micro.
Mm.
Att man verkligen... Det är liksom... Klockan är som en förlängning av urmakaren eller tillverkaren.
Så då måste jag ju fråga, för Anders Geneva har ju tillverkat mycket erotiska klockor. Tänk, är han så då?
Han är ju från Danmark.
Ja, exakt. Jag ska säga, det räcker att säga så kanske.
Ja, nej, men det är ingenting han visar.
Nej.
På samma ämne, vilka andra independent tillverkare ser du upp till?
Ja, det är ju Voutilainen såklart. Sarpaneva var ju... Han var faktiskt... Innan jag ställde ut i Basel så var han en av de första som liksom, vad ska man säga, släppte in mig nära inpå.
Mm.
Så vi satt och snackade lite och han visade mina grejer och jag visade det jag hade gjort då för honom. Och han verkade tycka det där var intressant.
Mm.
Det var också, det är den typen av feedback som gör att man vågar gå vidare som nystart. Så han, det betyder väldigt mycket för mig. Men sen ja, vad var frågan? Streler är också väldigt stor. Sen så har jag faktiskt två irländska urmakare som jag verkligen ser upp till. Bröderna McGonagall.
Nu vet jag inte som jag känner till själv.
De har varit i alla fall medlemmar i AAC. Jag vet inte om de är aktiva längre.
Okay.
Ena brodern flyttar tillbaka till Irland och gör extremt exklusiva kronografer.
Okay.
Båda två är superduktiga på finishering. De är liksom bland de bästa i världen på det. Men så har de, vad ska man säga, vi har delar kopplingen till vår historia med det som vi gör. Så deras klockor har mycket keltisk inspiration.
Okay.
Och det jag gör, det kommer naturligt för mig, vikinga, eller svensk historia, artefaktinspiration.
Ja.
Så det kändes som att
vi
klickade väldigt bra. Så det är väldigt sköna lirare de allihop dessutom.
Mm. Har du snackat någonting med Calabrese då?
Ja.
Sen, eftersom det egentligen, han var väl lite, vad ska man säga, ja, men lite av en inspirationskälla. Då,
jo, till ganska det här. Mycket. Ja. Ganska mycket så. Jo, men jag fick, jag ställde ut med några AHC-medlemmar i Shanghai.
Mm.
Var det 2019? Det var väl precis
innan pandemin.
Ja. Och då fick jag chansen att snacka väldigt mycket med Calabrese. Så vi pratade mycket. Då hade jag också med klockor med damaskstålsbrygger. Så vi kom att prata om hur vi sätter lagerstenarna direkt i guld respektive damaskstål. Och vi hade gemensamma problem att lösa.
Ja, kul.
Så det var kul. Så han undrade också om jag gjorde några egna komplikationer. Jag sa, nej, inte än. Nej. Inte för tillfället.
Är det någonting du har någon vision eller så att göra? Eller tycker du att liksom varumärkets DNA är liksom time-only klockor?
Jag själv dras ju inte till komplikationer.
Nej.
Men jag har ju alltid tyckte om estetiska komplikationer som tourbillon till exempel.
Mm.
Så det har jag ju funderat på i omgångar. Jag har haft ganska långtgående diskussioner med urverkstillverkare om att göra någonting. Men jag kommer inte göra, det finns liksom inte på kartan att jag ska göra alla delar.
Nej.
I min ateljé.
Nej.
Jag gör tillräckligt mycket som det är nu faktiskt. Det har väl du sett.
Ja, jag har varit förbi. Det är imponerande showroom på Linköpings bästa adress.
Måste jag säga.
Och där har verkstad, urmakeri och mötesrum och showroom och allt. Det är stort.
Det är nästan för stort.
Ja.
Nej, men det känns bra.
Och det är bara du som jobbar i varumärket, eller har du one man show liksom?
Sen jag köpte ut Johan så är det. Är det bara jag.
Vill du, vet inte om du vill göra det, hur många klockor får du ihop liksom över tid eller på över en viss period? För att det sånt här tar ju väldigt mycket tid, och när man är själv, även om du har samarbetspartners och så, urverksleverantörer och folk som är tavlor. Du, i slutändan är det ju du som sätter ihop och gör majoriteten av allt arbete. Liksom.
Jo,
det måste ju ta tid.
Ja, och dessutom så gör jag saker med delarna som levereras. Så urtavlorna som jag får av Benzinger, det är ju jag som applicerar färgen.
Mm.
Och det är jag som gör superluminovan och gör...
De kommer alltså i silver, var den ju tillverkade. Så det är bara en silver...
Det är en silver gjors som jag får.
Ja.
Så det är jag som gör dem klara, kan man säga.
Ja.
Men jag vet inte vad produktionen har legat på sista åren. Kanske runt 20.
Mm. Ja, lite mer än en klocka i månaden då.
Ja.
ungefär.
Någonstans ja. Där. Och jag vill ju att den ska öka lite grann. Jag tror det går med nya Sarekfrost.
Mm.
Och jag har ju plats för någon urmakare till.
Så om det är någon urmakare som lyssnar så är det bara att höra av er.
Men det är inte aktuellt i dagsläget att anställa.
Nej.
Men det går ju bra att höra av sig.
Ja.
För jag har ju plats som sagt.
Jag vet att det är urmakare som lyssnar också.
Bra så.
Vad kommer härnäst?
Ja.
Det du kan dela, jag vet att du har massa saker som är på gång, ja. Vad kan du faktiskt dela med dig?
Jag kan ju faktiskt, det har jag sagt via någon annan kanal tror jag. Att jag kommer.
Finns det andra kanaler?
Nej, det är inte i Sverige.
Nej, exakt. Exakt.
Nej, men via Kutamara, Limited Edition i England så
flaggade... Coolaste företagsnamnet som finns. Mm,
the Limited Edition. The Limited Edition.
Pietro är
ja.
Superstar.
Ja.
men där berättar jag att när jag har börjat producera Sarekfrost så kommer jag att jobba för Sarek-modeller med damaskurtavlor igen.
Mm.
För jag har ju också sedan 2-3 år så har jag ju en ny mästersmed som gör damaskurtavlor. Minst lika bra eller bättre än de som jag hade förut. Conny Persson uppe i Los i Hälsingland. Fantastisk knivsmed. Så det kommer mera Sarek-klockor med damaskstål framöver. Så det är väl det. Och sen, jag vet inte, ska jag berätta varför jag, en annan anledning varför jag är i Stockholm?
Utom att träffa oss, absolut.
Ja, det är ju ni som har huvud.
Huvudattraktionen.
Kör, lätt.
Nej, men jag har ett annat projekt på gång som är tänkt att lanseras efter sommaren.
Mm.
Ett samarbete med en Stockholmsbaserad modeskapare som gör några av, ska man nästan säga, världens mest exklusiva skinnprodukter, skinnjackor framförallt. Han gör mera saker. Han gör accessoarer också.
Men det är det han är känd för? Eller?
Det är det han är känd för. Kan du gissa vem?
Martin Key.
Ja, precis.
D. Martin Key.
Exakt.
Kul.
Så vi har hade ett andra eller tredje designmöte idag i hans butik på Mäster Samuelsgatan. Och har kommit ganska långt i processen och jag är kugghjulen snurrar redan i skallen, så jag har det mesta är väl på plats för hur jag ska kunna tillverka det.
Vad ska ni göra då? Lite mer specifikt.
Vi kommer att göra en klocka som är baserad på Sarek-boetten.
Så det är
den boetten och det urverket, men sen kommer det bli ganska mycket special. Martin Key.
Ja.
Färgskalan också.
Ja.
Svart och guld.
Svart och guld. Ja, coolt.
Ja. Och det blir lite såklart handtillverkade delar.
Ja.
Damaskstålsurtavla är tanken också.
Spännande.
Och när det gäller det svarta, jag vet inte, det har jag beskrivit tidigare. Jag har ju en sån klocka här. Det är ju... Jag samarbetar med, när det gäller svärtningen, så samarbetar jag med ett Linköpingsföretag som heter Ion Bond. Som är bland de bästa i Sverige på titanutbeläggning.
Okej.
Okay. Och de har tagit fram den mest svarta PVD-beläggningen som finns.
Är den typ som Vanta Black då, tänker jag?
Typ, ja, så nära man kan komma.
Ja, så nära man kan komma. Ja, för den absorberar väl 99,99.
Nej, riktigt så är det inte. Men det... De har mätt upp det där. Jag vet inte riktigt hur man gör. Men det finns ju apparater som mäter svärta.
Mm.
Och de har liksom maxat ut det där nu.
Okej. Okay. Intressant.
Ja.
Det kommer bli en väldigt svart klocka.
Väldigt svart klocka, precis.
Om man vill komma i kontakt med dig, oavsett om man vill köpa klockor, ställa frågor, jobba med dig. Hur kommer man i kontakt med dig?
Det är, vi har ju en kontaktsida på hemsidan. Och sen på Instagram, det är ju faktiskt jag som svarar.
Det fina med independent tillverkare, du kan prata med rätt person direkt och för ganska ofta.
Ja. Så jag försöker svara så snabbt det går. Jag sitter ju inte, jag är inte online.
Du har ingen social media manager.
Nej. Nej, precis. Jag har ingen social media manager. Exakt.
Ghostwatches.com.
Exakt.
Ja.
Eller
Ghostwatches på Instagram.
Ja, exakt.
Då tackar vi Patrik Sjögren från Ghostwatches för att du ville komma förbi.
Ja, tack.
Verkligen. Stort tack, Patrik.
Kul att vara här, äntligen.
Bra. Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar, så hörs vi snart igen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.